och välkomna till avsnitt 260 av podcasten En präst och en mammut. Med mig Andreas och med dig.
L heter jag och jag vill redan från början göra dig besviken. Jag har inte Danny Saucedo med mig här och inga andra heller faktiskt. Jag sitter alldeles själv på min lilla kammare här.
Ja, min profetia gick inte i uppfyllelse. Det var ack en dröm.
Ja.
Eller en mardröm eftersom det spårade ur hela sändningen.
Ja, just det. Ja. Just det. Ja, nej, det var kanske bra att jag inte hade alla där. Däremot förra avsnittet blev väldigt bra. Ja. Då var vi ju fyra. Det kanske är det som är gränsen. Vi kanske inte klarar att vara fler än fyra i ett rum.
Nej, vi kanske inte gör det. Nej, det var väldigt trevligt. Återigen, tack till Hanna och Madde som deltog i det.
Har ni inte lyssnat på det så gå omedelbart tillbaka och lyssna på detta.
Precis. Jaha, hur står det till, Kjell?
Det står bra till, tycker jag. Det är ju skärtorsdagen idag när vi spelar in det här. Det är ju lite senare än vi brukar. Och nu kommer vi verkligen in i påsktiden. Jag hade en kvällsandakt igår kväll klockan 22. Det är sista för den här omgången. Och det jag lyckas komma i den här kluvna känslan med påsken ju. För att när man liksom sänder före eller har en andakt före påsk. Då vill man ju gärna liksom se framåt mot påskdagen så här. Men man landar ju ändå på något vis i att nej, men den glädjen har inte kommit än liksom, utan nu är det lite dystrare. Så att jag hade lite skärtorsdags känsla och stämning igår kväll när jag livesände det här då.
Just det.
För det är, man vill ju inte riktigt ta ut glädjen i förskott. Det blir inte riktigt bra. Även om det nu är som det är, att vi inte kommer att fira några fysiska gudstjänster i år heller på påsken.
Så är det ju verkligen. Hörru du, är du, det här har vi säkert pratat om 100 gånger. Men är du en sån där, även kring påsk som, nej, en glad påsk säger vi då inte förrän det är dags för det.
Det beror på, alltså även jag kan ju anpassa mig något efter gällande regler, gällande förutsättningar. Om jag möter någon ute och de säger glad påsk så säger inte jag, det är ingen glad påsk än. Men Däremot i kyrkan i en andakt så skulle jag aldrig säga glad påsk innan påsken har kommit så att säga.
Nej,
men då, i tjänsten så gör jag inte det. Men nej, det är bara besservissrigt eller så här, om man skulle neka någon att säga glad påsk när vi är ute i det var en glad påsk på ICA liksom. Nej, det är ingen påsk än inte. Jesus har ju inte uppstått än. Nej,
gamle sur.
Ja, det finns säkert de som gör det, absolut.
Gamle surprästen som går runt.
Ja,
jag fattar att när du är typ eller när du gör något i en gudstjänst och så, det är klart att du inte gör det, för då följer du gudstjänstens eller påskens dramatik och sådär.
Ja, för där hör det ju till spelets regler på något sätt, att nu har det här inte hänt. Nu är det dystert liksom. Nu är Jesus, det mörkets timme råder på skärtorsdagen och så. Sen är det långfredag och det är döden. Och det hör ju till liksom. Det är ju spelet, för så är dramaturgin i påsken som du säger. Så är
jag tänkte väl just typ när folk mejlar nu, har man ju märkt den här veckan. Så kan är ju många som avslutar med glad påsk. Och då svarar jag likadant tillbaka. För att,
ja, alltså, säger du inte heller att, åh nej, frälsaren är avliden och
vi har ingenting först ska att läka vi lida. Först ska vi lida.
Ja, det är jämnt död till liv. Ja.
Ja, jag trodde inte heller att du var så konservativ, om vi kan använda det ordet i det sammanhanget, att du vägrar att säga glad påsk.
Men det är ju lite så här, alltså, när man har julgudstjänster, det är ju inte, alltså, julen, man säger ju god jul, det säger ju också. Men det är, på något vis är det ju mer tabu i kyrkan att säga glad påsk innan påsken har kommit, eller uppståndelsen, än att säga god jul före jul. För egentligen ska väl inte säga god jul för på juldagen då heller då. Om man ska följa de här restriktionerna eller reglerna. Då får man inte säga god jul. Nej, åh nej, Jesus är inte födden. Vad säger du god jul för? Det har inte hänt något.
Nej. Ett god jul kan man ju få redan, ja, typ den så här 15 december. För att
absolut.
Det är sista gången du träffar en kollega eller en någonting sådär.
Ja, just.
Ja, men nu får vi önska varandra en god jul så.
Men däremot så tror jag nog, jag vet inte, det här är, jag har inga belägg och statistik och grafer på det här. Men däremot så tror jag är svårt att, jag tror inte att om man har en prästträff liksom, och det är 2 veckor kvar till påsk och man träffas inte mer, att man då skulle avsluta med att säga glad påsk. Det är nog tveksamt faktiskt. Där är prästerna lite, Kanske lite konservativa i det fallet, tror jag kanske. Som sagt, jag har inga belägg för det här. Jag bara sitter och gissar och hittar på, men jag tror att det kan vara så.
Ja, det kan nog stämma mycket väl. Hörru, du, har något annat spännande i livet? Vi lever ännu en vecka i pandemi.
Ännu en vecka i pandemi. Jag hade faktiskt en nattvardsgudstjänst. Vi har ju börjat i vår församling att erbjuda, ja, man kan väl kalla det för enskild nattvard i våra kyrkor eller på vissa ställen. På vissa speciella tillfällen när man då får förboka för sig själv eller sin familj. Så att det är inte enskilt så tillvida att det måste vara en person bara, utan man kan ju vara 7 eller väl, eller 8 räknas det väl egentligen. Men den jag hade, det kom det en person till. Den personen hade bokat in sig då i förväg och bestämde sig för att det här var något som personen i fråga tyckte var viktigt. Och det kändes ju väldigt annorlunda att stå där och dela ut nattvard till en enda person. För jag har aldrig, det finns ju, jag vet inte hur vanligt det är att präster har sån här sjukkommunion. Alltså att man går hem till någon som är sjuk och delar ut nattvarden. Jag har aldrig gjort det på mina 14-15 år som präst. Men det måste ju vara ungefär snarlikt. Men här var det var första gången som jag hade nattvard med en enda deltagare. Fint och bra, och vi hade salmer och jag gjorde ju såklart allt enligt ordningen och så, men annorlunda, mycket annorlunda.
Jo, men det skiljer sig på om det är en eller om det kommer ett sällskap på 8. För att...
Absolut, för då är det nästan inte ovanligt. För sådana mässor har man ju haft.
Ja, precis, sådana veckomässor ibland har ju varit typ det antalet. Och kan ibland till och med vara färre.
Det kan ju vara, jag skulle säga det, en del av mässorna jag har haft, då skulle det, 8, det skulle vara en stor glädje om det kom 8 stycken på någon sån här veckomässa liksom.
Ja, precis, precis. Nej, men en blir ju väldigt intimt.
Ja,
sådär. Nej, men precis, och det skulle vara spännande att veta mer där om hur utbrett sjukkommunionen är. För jag har ju en präst i mitt arbetslag som har det väldigt ofta, skulle jag säga.
Ja.
Vad nu ofta är, men alltså, ja.
Nej, för vi får varje år så kommer det ett mejl från expeditionen.
Precis, med statistik.
Statistik. Hur många sjukkommunioner har du haft under året? Och jag har varje år svarat ingen. Och som sagt, det skulle vara intressant att veta hur det är med mina kollegor, om de har det, alltså generellt har det oftare än jag. Ja. Jag förstår att vanligen finns det de som har det, men om det är så att det är den personen just som får komma på sånt, eller om det är så att det är bara jag som inte har det.
Man kan väl tänka att 2020 borde vara ett väldigt högt antal sjukkommunioner, va?
Det skulle man kunna tänka, ja.
Faktiskt, för att det måste ju vara många fler som har haft firat den typ av mässa, för att det har varit, för att världen har varit sjuk, så att säga.
Ja, just det.
Man har ju kunnat ta i sig och sådär. Ja, men du, det är glädje i alla fall. Jag tror att församlingen erbjuder 24 tider i veckan.
Och så kanske det är, ja.
På de olika kyrkorna. Och ja, både veckodag och helgdag och sådär.
Jag hade en veckodag, alltså. Jag hade en onsdag. Och där var det, alltså det hade tre möjliga tider. Och det var en tid bokad med en person. Så det var inte fullbokat på något vis. Men min chef hade ju veckan innan alla tre tiderna bokade med visserligen bara få personer, men ändå liksom. Ja. Så att det där varierar, så jag tänker att det kanske är, jag vet inte, för jag har inte haft någon på helgen, men jag gissar att det kommer fler på helgen än på vardagarna.
Så kan det väl vara, va? Jag har inte heller sett någon statistik, men jag har hört att det har blivit en hel del bokat. Det tycker jag, det är roligt ju. Då finns det ju, det vet vi att det finns ett behov och en längtan, och det blir i alla fall någon form av gemenskap. Sen om vi ska bli lite dystra igen, så är det klart det är tråkigt. Vi hade ju hoppats här på om en 10 dagar att vi skulle få vid sittande evenemang eller vad det hette. Alltså
ja, just det.
Tjänst att just vi skulle det. Höjas på något sätt, antingen då enligt kvadratmeterprincipen. Ett ord jag aldrig sagt förut. Eller 50 eller så här. Det har ju varit, ja. Men nu har det flyttat ytterligare en månad.
Ja, just det. Det är en av mina texter som jag har liggat i min artikelhög här. Och det, så är det ju. Det blev ju inte... Det blev inga lättnader nu. Och jag, på sätt och vis, det är naturligtvis dystert. Men samtidigt säger jag, men vad bra då. Då är det ju inte redo än. Alltså. Så att, jag vill ju inte att det ska hända att man lättar på restriktionerna allt för mycket innan det är dags att göra det. Sen kan man absolut ha åsikter om vad är värst, att gå på GKs eller att sitta i kyrkan och så vidare. Men absolut, man kan tänka det. Men samtidigt så att jag är tacksam för att man inte tycker att vi chansar. För det vore ju katastrof liksom. Ja, vi var 50 i kyrkan och 50 blev smittade. Så här. Det, man vill ju inte att det ska hända liksom. Hellre så att säga lider. Jag lider inte på något vis så. Men hellre lider man en vecka, en månad extra, tänker jag. Och att det verkligen är säkert när man väl kommer igång sen.
För ja, men då, precis. Precis.
Så är det. Men det som för min del, ja, det naturligtvis tänker vi på konfirmandläger i sommar. Om det kommer att kunna bli av eller inte. Och sen så tänker jag, vår församling står ju inför en stor kyrkoinvigning. Alltså kyrkan har ju varit stängd, vår gamla 1100-talskyrka har ju varit stängd i 1,5 år och för renovering. Och nu ska den öppnas med ny orgel och allt. Och där är ju så självklart att då ska det vara full kyrka och många körer och många präster och medverkande och allting. Det ska ju vara en stor händelse när det här sker liksom. Och som det ser ut nu så ser det ju väldigt dystert ut i den frågan. Inget av det jag just sa går väl att genomföra med de här restriktionerna. Så att,
nej, det är klart det inte gör, utan då får det bli också någon form av inspelad invigning. Och det känns ju såklart väldigt bit.
Framförallt
om man vill lyssna till en nybyggd orgel från någon mästerbyggare i Schweiz som har varit här och byggt den.
Säga vad man vill om våra livesändningar, men man kan inte skylla dem för att göra musiken särskilt stor rättvisa i alla fall. Så
nej, precis, för predikan kan verkligen gå igenom textläsning när man har anpassat liksom, att vi gör det här för de som tittar hemifrån. Musiken, fantastiskt att vi kan ha det, men det tonerna låter inte likadant. Det görs inte rättvist alltså. Nej, men på riktigt. Och då ny orgel sådär. Ja, men...
Nej, det ska man uppleva på plats. Ja. Sen är det naturligtvis så att det kommer att finnas många, många, många tillfällen att uppleva orgeln på plats senare.
Ja, men jag får hoppas att det står där många hundra år så att...
Precis, men man skulle ju vilja nu efter allt elände att vi ändå kunde samlas till en festlighet sådär, men det lönar sig inte att sitta och gnälla, det är som det är och man får göra det bästa av det, så jag antar att vi kommer att göra någonting bra i alla fall, men det är inte så som det är tänkt liksom.
Alltså jag tycker ju att vi har tänkt klokt liksom genom hela den här pandemin i kyrkan alltså, men det är klart att det börjar bli väldigt svårmotiverat när folk inte sköter sig i övrigt alltså.
Ja.
Och åkte en del tåga på sistone. Det är ju inte många procent som har munskydd och det är väldigt trångt och det så några liksom restriktioner slår ju så himla snett. Jag har följt lite såna här återigen då restaurang uppror som jag också blir så här, det blir så konstigt. Och kyrkan har ju följt såklart ännu närmare. Det blir också väldigt väldigt märkligt. Det finns ingen. Jag har svårt att se logiken. Och när folk inte ser logiken, då är det väldigt svårt att motivera det. Sen är det, det är ju rätt. Absolut. För att det är ju fortfarande illa liksom. Smittan sprids och hej och hå. Men det när det inte är konsekvent så är det väldigt svårt. Det här har ju alla, varenda människa tänker ju prata om det hela tiden. Så vi behöver inte göra det egentligen. Men så är det ju. Det är ett faktum.
Ja, absolut. Absolut. Ja, visst. Jo, nej, jag åkt lite buss här nu senaste tiden. Det har inte gjort sedan pandemin startade. Men jag har gjort det av olika skäl. Och då, nej, det är ju... Häromdagen var jag nog ensam med munskydd på bussen faktiskt. Sen är jag inte... Jag vet inte hur nyttigt munskydd är såklart. För jag är ingen epidemiolog. Eller ens någon läkare. Men restriktionerna är ju ändå att använd munskydd i trafiken. Kollektivtrafiken i rusningstid. Och det var ju rusningstid. Och ingen gör det. Så att det... Så är det ju. Absolut. Och då är det ju svårt att säga att vi i kyrkan, vi gör så här. Vi tar bara in 8 personer åt gången. Ja. Eller, ja. Ja, nej, visst, absolut, absolut.
Men du, det där med konfaläger som du var inne och snudda på. Du kanske har hört att vi har tagit kontakt med då Smittskydd Stockholm.
Ja, precis. Ja. Och där lät ju, det var inga muntra tongångar därifrån.
Nej, det var verkligen inga muntra tongångar. De landade i när vi hade förklarat. För det var, först fick vi ett väldigt sånt här byråkratiskt mejl och tänkte, men det här hjälpte inte. Men sen fick vi kontakt med någon per telefon. Och då slutade det ju liksom med att, ja, ska ni kunna genomföra det här så krävs det ett mirakel. Mm. Utifrån vad ni behöver.
Just det.
Och då sa ju den som hade ringt att jag är i mirakelbranschen visserligen, men
precis, men inte
svårt är det.
Nej, men det är nog svårt. Ja, visst.
Så där har jag nog börjat landa i tanken. Och vet du, i år känns det faktiskt lättare för mig i tanken, för att i förra året så hade du och jag en stor vånda, ska vi vara hemma, hur blir det och så där. Och så gick det ju. Jag känner faktiskt lite enklare i år att så här, ja men det är ju vad det är.
Ja, och där har jag motsatt känsla. För jag tycker okay. Att det är värre i år faktiskt. För att, ja, så här, jag vet att det kommer att bli bra. Så långt är det.
Ja. Liksom.
För det där, jag vet att det blev bra förra året. Inte lika bra, men bra. Det är helt, mycket bra liksom. Så. Mm. Och det kommer att bli i år också såklart. Men förra året kunde man ändå tänka att ja, men nästa år blir det. Och så blir det inte i år heller.
Ja, just det.
Och det känns som en tung last som lades på mina axlar plötsligt. När jag insåg att nej, vi kommer faktiskt inte åka i år heller.
Nej, och det kan ju såklart svänga för mig igen. Just nu är jag bara så här, nu har jag landat i tanken så här att ja, men det blir hemma. Och på ett sätt tycker jag det är skönt att jag landar det redan nu. Att ja, men ställer mig in på det. För förra året så hade jag sånt stort hopp att men det här kommer lösa sig. Och sen gjorde det. Så att nu är det hellre att jag är åt det här hållet, så får det inte lösa sig så att säga. Eller alltså
ja, tvärtom, ja. Det får, ja precis, ja. Det får hända ett mirakel om,
ja precis, om det, och då fixar vi det och så blir det bra. Men ja, du fattar vad jag menar.
Jag förstår.
Ja. Jo, men du, vet du, vi spelade in där på skärtorsdagen. För vi fick inte till något i veckan. Jag fick ju en form av springande huvudvärk. Så att vi, men jag är glad att vi inte behövde ställa in.
Ja, det har faktiskt peppar aldrig hänt att vi har gjort det under detta år. Nej. Vi har kört på en några gånger, men vi har aldrig ställt in faktiskt.
Nej, precis. Och så hade vi väl inte gjort nu heller, utan då hade ju här på andra sidan som jag inte ser idag, då hade ju du löst det på något galant sätt, tror jag.
Jo, så hade det väl blivit. Absolut.
Men det känns bra att vi kan få till det. Hörru du, vad heter det? Vi pratade ju där förra veckan om den här Earth Hour mycket då, och miljö och sådär. Och här i veckan som var nu då, så hade, nej, i lördagen som var, så var ju den här konserten. Den var ju varit fantastiskt ju.
Verkligen, det var ju en stor glädje att få vara en del av det här, verkligen.
Ja.
Så det var en, nej, det var fantastiskt, jättefint. Och jag blev så imponerad av alla våra musiker som medverkade där. Och så, nej, det är helt sagolikt faktiskt. Var det.
Ja, men det var jätteroligt. Jättebra. Det är kul med den stora glädjen som man kan få känna nu här emellanåt.
Ja, men precis. Det är inte så att det strösslas med stora roliga glädjor, eller vad säger man. Mycket glädje helt enkelt just nu. Utan man, och då, när man får något sånt här som är liksom en stor påse chokladpraliner liksom, då är det härligt, ja. Härligt. Och så fin stämning och inget tjafs eller någonting bakom kulisserna heller i princip, utan bara glädje liksom, det här gör vi nu och vad bra det blev liksom. Nej, härligt.
Precis. Vad heter det? Jag står ju en ganska rolig uppgift just nu, eller ja, det är lite vemodigt såklart, men det är kul att få vara med. Vi ska ju få en ny kyrkoherde. På det lider. Ty våran går i pension.
Ja.
Och så att jag är med i det arbetet. Med rekrytering och annonser och allting. Det känns ärofyllt att få vara med. Det är väldigt roligt. Det är mycket jobb. För det görs ju tillsammans med förtroendevalda när det är en kyrkoherde.
Ja.
Alltså med kyrkopolitiker. Och vi har mycket möten och tajta. Och det tar mycket energi och kraft. Men det är väldigt roligt att få vara med och forma. Och när vi satt häromdagen och gjorde annons och lite så här kravspecifikation. Då hade vi ett underlag att vi hade intervjuat alla yrkesgrupper, all personal och sen alla som vi har då, så distriktsråd, som man kan säga, minikyrkoråd i varje kyrka.
Ja, just det.
Som inte finns överallt, men så har vi. Och det var ett gediget material att ta sig an. Men det är roligt när man sitter. Det blir ju lätt att vi söker Jesus
egen
person liksom.
Det ska vara någon som är flexibel men som håller fast vid sina idéer och som lyssnar men inte låter sig styras av andra. Alltså det är orimligt.
Vi är ju en av Sveriges fortfarande största församlingar. För några år sedan var vi tredje störst, nu vet jag inte, för det blir så mycket såna här hopslagningar, pastorat och sånt. Men det är fortfarande en väldigt stor församling. Det betyder att du ska ju liksom dels vara en tydlig andlig ledare, men också kunna driva ett stort företag och liksom delegera och det är en komplex uppgift.
Skulle man göra på något annat sätt? Skulle det vara så att man har, ska man ha flera personer som leder församlingen? Eller det har vi ju nu också. Men alltså, skulle man ha två stycken? Så en som är andlig ledare och en som är vd.
Ja. Den tanken har ju slagit mig och andra.
Många andra också, absolut.
Visst. Ja. Och det blir ju spännande att se, än så länge tror jag inte kyrkan är där, men däremot så en dag kanske blir när det blir mer kyrkan, någon grannförsamling till oss har ju 4 aktiebolag också i sin församling. Och det är klart att då blir det ännu mer än ett vinst, då blir det ett vinstgivande företag på ett sätt. Och då behövs det andra kvalifikationer. Allt handlar ju om hur man organiserar och delegerar och sådär. Så att det går ju att få till alla varianter. Men det är med all tydlighet att vad är det vi söker egentligen? Jag vet, en övermänniska liksom. Och det vet vi att det finns det ju inte. Utan det, kommer
det finns det ju inte. Och hur gör man då när det kommer folk? Alltså då måste det bli folk som söker tjänsten. Ja. Vad fokuserar man på då liksom? Ja. Det är ju en kyrka och alltså en andlig ledare känns som att det är en väldigt viktig uppgift. Å andra sidan så kan man inte bara vara en andlig ledare men värdelös på organisation eller
administration. Nej, precis. Då kommer det falla pladask liksom.
I vissa församlingar, jag vet inte om det finns fler än en, men jag säger vissa församlingar. Så hade man ju under en period en kyrkoherde som var välkänt duktig som andlig ledare. Men däremot väldigt oprövad som i en chefsroll. Och just det här med administration var väl inte den här personens starkaste sida så vitt jag förstår. Jag känner personen, inte frågar jag själv. Men det här skrevs en hel del om det när det var aktuellt. Och då valde man att då ge kyrkoherden jag vet inte exakt detaljerna, men en medarbetare som var den som var administratören i första hand liksom, och hjälpte kyrkoherden till rätta när det gällde administrationen. Som sagt, jag jobbade inte i den församlingen, jag vet inte exakt hur allt det här var. Men i princip så var det så att kyrkoherden valdes för sitt andliga ledarskaps skull och inte för sin organisationsförmåga. Men att man då gjorde, och den personen var kyrkoherde ett antal år, så att jag gissar att det blev lyckat.
Precis, men det finns ju alla varianter man kan göra. Det kan bara vara en kyrkoherde, det är den högsta i organisationen, visst. Men hur man organiserar runt omkring den personen, det finns ju alla varianter. Men,
och än så länge är det ju så att en kyrkoherde måste också vara en präst.
Det finns
inget annat än en präst, ingen annan yrkesgrupp än prästen som kan söka. Det kan man ju, jag vet inte vad som kommer att hända i framtiden, men som det är nu, och jag tycker att det är det riktiga och den riktiga ordningen så att säga.
Ja.
Men vem vet vad som händer framöver med vår kyrka.
Precis. Nej, men och det får vi ju se helt enkelt. Men jag tror om det blir än mer medlemstapp, som det tyvärr ser ut att bli, så måste ju kyrkan lösa finansiering på annat sätt. Och då kanske det behövs en annan typ av kompetens. Men det får vi se. Men just nu står jag i det var där jag var. Och det känns väldigt roligt och spännande att se vad vi får för sökande och sådär. Sen är det ju i nästa fas när det ska intervjuas och sådär. Då är det ju många, många fler som är med.
För att
få ett brett perspektiv och en stor delaktighet och så. Så blir det ju gedigna referenstagningar och så vidare och så vidare. Men det känns väldigt roligt i alla fall.
Den församling som vi jobbar i har aldrig haft en kvinna som kyrkoherde.
Nej, det kom ju upp på ganska många som önskemål. Och då sa jag så här, ja, vi, det finns ju, det kan vi ju inte söka. För då är vi ju i diskrimineringsfacket, verkligen. Om vi söker en viss ålder, kön, etnicitet. För det kommer upp alla möjliga, så här, ja, men vi kan ta med oss det här i bakhuvudet. Men såklart kan vi inte söka på de här premisserna.
Nej, just det, precis.
Men nej, men visst, det har det aldrig varit. Så att ja, det vore spännande. Vi får se vad det blir för underlag och vem det till slut som är.
Det är såklart, nu säger jag något extremt platt, men det får det bli, låt det vara så, för jag känner mig lite platt kanske idag. Naturligtvis så är det viktigast att det är en kompetent person, såklart.
Rätt person på rätt plats.
Kön, ålder och övrigt är mindre intressant. Det viktiga är ju att det är en kompetent person. För det den församling vi jobbar i och älskar står inför ganska stora förändringar förmodligen. Och därför så behöver det vara en mycket kompetent person som tar över rodret.
Ja, men precis. Jag har ju för dålig koll på andra stora församlingar, men vi har ju alltid varit under alla mina år, en församling som har haft väldigt olika profil, alltså i sina distrikt och kyrkor. Och det är ju kanske ganska speciellt. Nu sista x antal åren har det ju gått mer åt att, ja, men det ser lite mer lika ut för att vi jobbar mer tillsammans, och då smittar man oss på varandra. Någonting jag tycker är gott. Men det finns ju också något gott i att, ja, men det har sett lite olika ut och sådär. Ja, ta vara på det.
Jag har ju, absolut, för det är grejen. För det har ju jag hela tiden hävdat, att detta är en av församlingens, det här blir lite för internt kanske, en av vår församlings stora styrkor är just de olika distrikten och deras olika inriktning. Sen håller jag helt med om att det är bra att man också samarbetar mycket, och att det är en församling. Men att
jag
tycker det finns något väldigt gott i att man kan hitta den kyrka, det distrikt som passar ens egen liksom inställning och inriktning bäst.
Ja, men verkligen.
Och vi har gjort väldigt mycket olika saker i de här fyra olika distrikten. Och det ser jag som sagt som väldigt gott. Men ja, vi får se vad som händer och sker.
Det blir framöver. Spännande. Det blir spännande. Mer om det en annan gång. Hörru du, vad har vi för något? Har du hittat något kul idag?
Ja, det är alltid så jobbigt när du säger att du hittar något kul, för man hittar ju aldrig något kul.
Nej, jag vet, men jag säger det för att du ska känna lite så här, vad är det för kul jag hittat? Nej, för jag hittar då inte så mycket kul idag, det kan jag absolut inte säga, men kör något du.
Ja, nej, det här är inte bara det att det inte är kul, det är också tråkigt, för att det handlar om ekonomi. Men det är ändå en positiv på något vis, kan man väl säga. Svenska kyrkans kapital utvecklades sämre än marknaden i genomsnitt under pandemiåret. Trots det överträffades kyrkans avkastningsmål. Kapitalet växte med 403 miljoner kronor till närmare 10 miljarder. Vi fick en avkastning som är helt godkänd för förra året. Vårt fokus är långsiktigt, och det som är mest glädjande nu är att vi äntligen kommit ikapp vårt långsiktiga avkastningsmål som sattes 2000. Säger finanschefen på Svenska kyrkan. Och det är väl fint. Det är ju, allt som kan tolkas som någorlunda positivt är ju positivt. Sen kan vi ju ana att ja, det kanske inte gick åt så väldigt mycket pengar senaste året heller. Med tanke på att man inte hade några verksamheter att tala om.
Nej.
Så att det går ju, man kan ju, jag nu har inte jag, för första begriper mig inte på ekonomi, och för andra så har jag inte dess hela artikeln så grundligt så att, men jag antar att man, alltså det, jag tror det är svårt att dra slutsatser utifrån hur det såg ut förra året liksom, för att de pengarna som man kunde spara förra året genom att inte hyra in föreläsare och inte vet jag vad det kan vara, personalresor och annat, de är ett,
ja, övrig verksamhet skulle du väl,
och övrig, all möjlig verksamhet. Den, ja, det är inte kaféer, ingenting. Jag vill inte köpa kaffebröd liksom. Så att det är klart att det kommer att rätas upp så fort man kommer igång med någorlunda normal verksamhet igen. Men ja, det är väl alltid positivt att höra att kyrkans ekonomi ser bra ut. Så tänkte jag.
Det är ju faktiskt någonting positivt.
Det känns inte som att du gör vågen för just det här liksom. Det var inte det som du ville höra när det var något kul.
Nej, fast det var ju ändå glädjande att det inte stod nu är det kört.
Precis. Men den rubriken vill jag aldrig helst ha i tidning.
Tänk om man läser den rubriken, nu stänger kyrkan, punkt. Ja. Och så stängs hela kyrkans tidning av det. Jag menar.
Det var så här, i min hembygd, det vill säga Järfälla, där jag bodde i 47 år eller vad det var. Ja. 48 eller något. Där har man alltid haft en Konsumaffär. Den har funnits där sedan 60-talet när Centrum kom till. Och den har hetat olika saker. Konsum, Domus, Coop och så vidare.
Just det.
Men nu stänger den. Och det är nästan som att det skulle stänga kyrkan. För att liksom alla har ju gått på Domus eller Coop eller så här. När jag var liten var det ju, då var det ju ett varuhus. Då var det ju två våningar med, och där kunde man köpa kläder och skor och allt möjligt på denna butik liksom. Ja. Nu, sen, han har ju fört en tynande tillvaro kan man säga de senaste åren, och det har varit väldigt lätt, och man behöver inte trängas, så kan man säga, när man kommer in där. Men det är ändå det är nästan som att det var kyrkan som skulle stänga nu. När man ser skyltarna där, nu stänger vi säljer ut varulagret efter påsk. Så här. Ja, 60 år gammal tradition som går i graven. Det är lite modernare än kyrkan i och för sig. Så det kanske, och det skulle nog påverka fler personer om kyrkan la ner. Så det får jag vilja tro och hoppas.
Ja, jag vet faktiskt kanske inte en enskild kyrka, men om kyrkan...
Nej, precis, inte en. Det händer ju, alltså att en kyrka stänger, det har ju hänt, det händer ju med jämna mellanrum.
Ja.
Men ska vi tro Kent Visti, så kommer ju hela kyrkan att, som det ser ut, den kommer ju att gå under. Inte hela kyrkan, men Svenska kyrkan kommer ju att gå under, menar han.
Ja.
Och det, ja, vi bjöd in honom till podden, men han kom aldrig, så att vi fick aldrig diskutera den saken med honom. Och nu tror jag han är trött på att diskutera den. För jag fick diskutera det på alla andra möjliga håll i media.
Precis. Så. Hörru du, jag bara läste, bara hänger på det där med ekonomin. Coronapandemin slog hårt mot musik- och konsertverksamheten i Svenska kyrkan under 2020. Och här kommer då till en sak som sparas väldigt mycket på. Vissa församlingar säger att jag har dragit ner 90% på kostnaden för frilansmusiker under förra året.
Ja, ja.
För det är ju någonting som Svenska kyrkan använder sig väldigt mycket av. Det ser ju jag som sitter och konterar fakturer och arvoden och allt vad det är. Att det var ju mycket färre sånt under förra året. Alltså inhyrda olika typer av sångare och... instrumentalister. Fick jag nog rätt, va? Men det är man då, det står ju någon på andra sidan där som har lidit väldigt hårt. Men det vet vi ju att hela den typ av bransch har ju lidit hårt. Alltså de som giggar på frilans liksom.
Absolut. Det var ju därför Jonas Gardell redan för ett år sedan typ gick ut och sa att nu måste ni bestämma ett datum när pandemin är över.
Ja.
Jag tror inte att han är den mest drabbade av i kultursektorn.
Så nej, jag tror att en violinist som spelar mest runt i Svenska kyrkan, och den lider nog större faktiskt.
Jag tror den lider mer faktiskt också. Jag tror det. Men inte ens de kan väl... försöker väl kräva ett speciellt datum. Nej, men jag tror att jag har säkert fel. Men när jag försöker se tillbaka på det året som har gått här. Så den i min verksamhet, så att säga, gudstjänst som jag har varit med om. Tror jag vi har haft en inhyrd frilansmusiker under senaste året. Men som sagt, det finns säkert fler. Men den jag har träffat på, det är en enda person, och det är just en violinist som har varit med i tre olika gudstjänster som jag har varit med i. Men i övrigt så är det väldigt, väldigt lite och inga... Jag är väldigt, väldigt tom på den fronten såklart. Eftersom vi inte har några gudstjänster. Så. Och det är ju inte, som vi alldeles nyss sa, så är det inte ultimata forumet för musik. Den här livesända varianterna som vi har. Så är det ju faktiskt.
Vad heter det? Jag byter spår, fast ändå i musik. Jag lämnar ekonomin och går över i musikens anda. Jag tyckte jag såg någonting kul här som jag tror kan bli väldigt oväsen om man inte gör det rätt. Den som saknat att sjunga psalmer tillsammans med andra får sin chans när Sveriges Radio bjuder in till digital psalmkör.
Just det.
Ja, är det något tredje
gången också? Tror jag det är. Så att, ja, det var för att först hade man väl, nu ska jag se om man tar det i rätt ordning. Mm. Först var det nog Valborg förra året som man själv typ
vintermasat
ut eller något sånt där. Och sen så efter det så var det väl julsalm och så är det nu det här. Jag tror att det kan vara så.
Ja, här står det digitala köerna kring Valborg, sommar och jul. Så fick in hundratals bidrag.
Okej, så det kanske var sommar också. Okej. Yes. Jag hade faktiskt tänkt vara med på någon av de här. Nämligen julsalmen. Eftersom jag tänker, ja, julsalmen och jag, vi är ju tajta.
Mm.
Så att jag tänkte att jag ska försöka vara med. För jag tycker det här är en väldigt kul grej. Och det låter väldigt, väldigt fint faktiskt.
Ja.
Men det var ju omöjligt. För man skulle ju tanka ner ljudfiler och noter och sådär. Och eftersom jag inte läser noter och det fanns inte, om jag nu inte missförstod, men vad jag kunde hitta så fanns ingen melodistämma. Utan alla hade sina olika stämmor som jag inte grejar. Därför att jag inte läser noter som sagt. Så jag kunde inte. Men oavsett det, jag är inte bitter alls. Men så blev det jättevackert. Så att det här är väl fint att det blir en sån här.
Får jag ta slutet bara för då får man veta lite mer hur det går till. Den som vill vara med filmar sig själv när man sjunger och skickar in sin skönsång till Sveriges Radio. Här sätts de individuella bidragen ihop till en jättestor kör som kommer höras i såväl andliga sånger och radions gudstjänst. Som läggs ut i sociala medier. Den utvalda salmen är nummer 285. Det finns djup i Herrens godhet. Ja, kul för Klippan. Och synka.
Ja, just det.
Det är inte jobb som
jag inte... Olika kvalitet också på de här inspelningarna som kommer in kanske.
På denna skönsång, ja. Precis.
Ja, just det. För det kan ju hända att någon sjunger hellre än bra, som man brukar säga. Och tycker att, ja men det här är väl fint. Jag har träffat några sådana ibland som är övertygade om att de sjunger vackert. Fast de egentligen inte alls gör det.
Ja, just det.
Jag vill inte nämna några speciella sammanhang eller namn naturligtvis, men det har förekommit i alla
fall. Nej, det hade varit lite oskönt gjort av dig faktiskt om du hade.
Ja, jag sitter och lämnar ut här vilka personer. Nej, jag kan inga namn heller så att, nej. Men nej, det är lite olika det där med sångbarheten, sångkunnigheten kanske man ska säga.
Har du något annat?
Nej, apropå salmer och sådär, och så är det ju så här att vi livesänder ju mycket. Som vi kanske har nämnt en eller två gånger. Och det är ju då så att man får fritt använda psalmerna i psalmboken, sjunga dem och spela dem. Men däremot får man inte lägga ut texten i bild. Och det görs ju flitigt både här och där. Men nu har man då bestämt, man hade lyckats få tag i upphovsmännen till 5 stycken psalmer inför påsken. 2 fastesalmer och 3 påsksalmer. Som är under påsken fria att textas i församlingens gudstjänst.
Ja.
Två fastesalmer och 3 påsksalmer. Det är Se vi går upp till Jerusalem. Och skåda nu här alla. Den kan jag inte. Livet vandes namn är Jesus. Den kan jag. Min frälsare lever och dig vi lovsjunger ärar. Så att det är ju bra, det är bra påsksalmer, det är det verkligen. Jag saknar möjligtvis vad ljus över griften som man alltid brukar blåsa på ordentligt på påskdagen. Men ändå, det är fint ju att man ställer upp och låter det här vara fritt under just påsken. Sen går det tillbaka igen så att säga. Men under påsken så inser man behovet av att man textar de här salmerna. Så det var fint. Det tycker jag faktiskt var en lite glad nyhet kan man tycka och kan säga.
Verkligen. Hörru du, får jag byta spår helt och bli lite intern för att jag tyckte det var roligt. Det är ju 1 april idag när vi spelar in.
Ja, just det.
Mm. Och en kollega till oss skickade ju faktiskt ett väldigt roligt mail här på morgon. Har du sett det?
Ja, det är jag ganska övertygad om att jag har, ja.
Ja, jo så här då. Vi har ju en väldigt skojfrisk kollega i ledningsgruppen som gärna diktar och annat. Eller versar och sånt.
Mm.
Och då skickar han här, vi har liksom under sommaren så har vi alltid en diskussion så här. Den som är chef har ju, man attesterar ju fakturor och sånt där.
Ja, just det.
Ja, och det är alltid en diskussion. Men när man har semester, gör man det själv då, eller ska man liksom omdirigera fakturan till någon annan? Detta är en stående grej. Och jag brukar aldrig orka inte lägga mig i, så jag säger, jag konterar mina fakturer, punkt. Ni andra får göra som ni vill. För att det tar mig ingen tid. Och då skickar då vår kollega så här: hej alla! För att lösa det här med lapptäcket av beslut att attester under sommaren, har jag pratat med Stockholms då gamla biskop, Eva Brunne. Hon ställer gärna upp. Hon är ju pensionär. Visst har mycket engagemang kvar. Så hon kan vara tillgänglig hela sommaren. Däremot önskar hon, önskade hon att de, även ni andra vill att de ska fixera beslutattest, så får ni höra av er. Så har jag skickat en påhittad mailadress. Och du vet, jag såg det där och tänkte, nej men jag har ju tappat det. Så jag tog att läsa här ett par gånger. Och sen förstod jag, just det är idag. Och sen har han ändrat sitt efternamn och lagt in april i det, så då föll poletten ner. Men jag har varit lite tagen, ja, faktiskt.
Det hade jag missat, att han hade gjort förändrat sitt namn. För det hade jag tog bara för givet att det var påhitt, men ja.
Ja, precis. Han hade döpt om sig till Aprilheim. Och han, jaha, har okay, annat efternamn egentligen. Men det tog mig två gånger och tänkte, nej men nu nu har han tappat vår gode vän. Men så var det då inte. Det tycker jag, det var roligt. Har du för förhållandet idag på det sättet?
Nej, alltså, jag vet inte, jag gillar inte första april. Jag vill det någon brukar ju skoja om och säga att ja, nu är första april slut, nu kan vi äntligen tro på allt som står i tidningen igen. Ja. Men jag vet inte, jag gillar inte, jag skämtar aldrig själv. Jo, det gör jag ofta, men inte aprilskämt. Jag tycker inte att det är kul. Alltså, jag tycker verkligen inte det, för att jag har så svårt att lura folk. Alltså att man luras liksom. Så att, ja, men jag tycker inte om det. Men sen för att jag vill inte såra någon eller så. Det finns ju jättemycket kul aprilskämt såklart. Och man fattar ju, det stod något på Facebook idag, att Svenska kyrkan har lanserat ett nytt te, och som skulle vara det, smaken för dig till himmelska höjder och vad det står. Och det, haha, ja, så här. Men det är för oförargligt så. Ingen blir ledsen om de upptäcker att kyrkan faktiskt inte har ett te. Men det finns ju ändå en, alltså det kan gå lite fel ibland om man liksom. Så jag brukar ha ett stående aprilskämt, och det har jag ärvt efter min far, för att han brukade köra med att när vi var små, att han, titta ut, det står en ko utanför på gården. Och så tittar man ju, april. Och så jag kör ju det fortfarande nu, så att varje år på Facebook lägger jag upp samma skämt. Så det står en ko på gården, april, nu är det gjort för i år. Så att det där drar jag liksom min,
där är din, där är min. Nej, men jag är inte heller så mycket för det, för jag gillar inte heller att luras och inte bli lurad heller. Då tänker jag, om jag inte gillar att bli det, så ska jag väl inte lura någon annan. Däremot så tycker jag att det här var väldigt faktiskt, ja. Det här från vår kollega var väldigt roligt, för det var ju på bekostnad av sig själv på något sätt. Det tyckte jag var rätt
Det var ju fyndigt också liksom. Så var det ju verkligen. Och
så det var kul. Men du, ska vi...
Men förr så kunde man faktiskt... Ja, vi ska kasta oss på andakt. Jag ska bara säga, jag måste alltid dra ett gammalt minne eftersom jag är så uråldrig. Nej, men förr så var det ju alltid så att man kunde också leta efter nyhetsprogrammens aprilskämt. De hade ju alltid aprilskämt förr. Eller väldigt ofta i alla fall. Eller så hade de några gånger, tror jag faktiskt, de hade lagt ut en knäpp nyhet som faktiskt var sann. Men alltså aprilskämtet var att det inte var något aprilskämt. Så.
Jaha.
Men det var ju någon, ja. Men det var ju någon gång som jag... Ja, men precis. Det var ett år, kommer jag ihåg, att det var ett aprilskämt i Rapport, tror jag det var då. Som var att det hade blivit översvämningen i Gamla stan, så hade de vissa filmbilder från Gamla stan där folk rodde på gränderna där i gamla stan, som så att det blev som Venedig liksom. Ja. Och det laget så var jag liten, så att då vi var in där och tänkte att vi tittar och ser på det här, men naturligtvis var det påhitt. Det kanske är därför mitt apriltrauma sitter i fortfarande, att jag aldrig vill använda. Jag blev lurad den gången och det var ingen översvämning i Gamla stan.
Den mest klassiska var den där kollektiva lurningen. Det är väl den här nylonstrumpan på tv. Så fick man färg-tv.
Ja, just det. Så fick man färg-tv, ja. Ja, men precis.
Det är oerhört dumt.
Ja, men det är ju också, det är ändå lite innovativt, så att säga. Alltså man kan tänka sig folk, för det var ju för länge sedan, det var ju då innan färg-tv fanns.
Och man var inte så van med det här med tv-mediet. Man verkligen tar fram en nylonstrumpa och trär den över tv-mottagaren.
Alltså, ja.
Det är lite roligt får jag säga att det är. Men ja. Jag, som sagt, nej, ingen aprilskämts fantastiskt.
Nej, men man kan ju se framför sig. Gunnel, hämta en nylonstrumpa.
Du får klippa det här, du. Klipp den nu. Du får dra dig över här. Nej, det går inte. Det får inte plats här. Du har över den.
Vart är vi, Gunnel? Nej, men hörru, nu tar vi en
andakt. Nu ska vi se hylan i färg. Ja. Nu tar vi andakten. Vad tycker du att det är skärtorsdag idag, eller ska vi ta påsken i förskott?
Oj. Du, jag tycker vi kör skärtorsdag, för det är där vi är just nu, och då blir det, då känns det rätt för oss. Nej, jag vet inte.
Vi kör skärtorsdag i alla fall, ja. Ja. Yes. Och då läser jag ur Markus evangelium. Första dagen av det osyrade brödets högtid, när påsklammen slaktades, frågade lärjungarna Jesus: vart vill du att vi ska gå för att ordna påskmåltiden åt dig? Då skickade han iväg två av dem och sa åt dem: gå in till staden, där möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom, och där han går in ska ni säga till den som äger huset: mästaren frågar, vad är salen där jag kan äta påskmåltiden med mina lärjungar? Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som redan står färdigt. Där ska ni ordna för oss. Lärjungarna gav sig iväg, och när de kom in i staden fann de att allt var som han hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden. På kvällen kom han dit med de 12. Medan de låg till bord så åt, sa Jesus: sannerligen, en av er kommer att förråda mig, han som äter med mig. Då blev de bedrövade och frågade honom, den ena efter den andra: det är väl inte jag? Han svarade: det är en av de 12, han som doppar i skålen tillsammans med mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sa: ta detta, det är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Han sa: detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Sannerligen, aldrig mer ska jag dricka av det vinstocken ger, förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget.
Mm. Det är kraftigt det där med den borde aldrig blivit född.
Född, ja, precis. Och det där är ju en så intressant bild av Judas. Jag hade en livesänd andakt igår där jag talade om den här Judas gestalten som har liksom, det är så lätt för oss människor att se att, ja, men Judas är en ond person, han förråder Jesus därför att han är ond och Satan far i honom, eller så här, vad det står i något evangelium, han är ond, men jag skulle aldrig förråda Jesus, jag skulle aldrig, om jag kände Jesus skulle jag aldrig förråda. Är vi verkligen säkra på det liksom? Är det verkligen så att vi kan veta att Judas var en ond person? Sen hade jag en diskussion, eller jag hade ingen diskussion, jag medvetet deltog inte själv i diskussionen, men jag la upp ett inlägg på Facebookgruppen Prästkollegor, där det var just det här att Judas är kanske inte den onda personen. Och så här, då hade man en diskussion där om det här med att, och vissa menar att Judas, ja, men man kunde jämföra Judas med Hitler ungefär liksom, och andra tycker väl inte att det är så. Jag ser inte Judas nödvändigtvis som en ond person, utan vi har väl kanske alla en Judas i oss. Och då är det ju så här.
Ja, att, verkligen. Han gjorde ju tokigheter, så var det ju, så kan vi säga.
Såklart, absolut, ja. Visst.
Men
det kan man ju inte påstå. Men vem av oss är det liksom? Ja. Vem av oss är hjältar? Det är Jesus själv möjligen, men ingen annan liksom.
Sen har väl det du och jag har gjort tokigt har väl inte fått samma stora konsekvenser, va?
Det är väl väldigt sällan.
Som
det är inte så att frälsaren dör genom det vi möjligtvis misslyckas med. Så.
Nej.
Jag tror inte att någon har avlidit på grund av saker vi har gjort.
Nej, men precis. Jag har väldigt svårt att se Judas. Man känner ganska mycket för honom, tycker jag. Eller jag
tycker faktiskt också det. Jag tycker
det,
också
blev, det blev inte och, rätt, och han ångrar sig djupt och bittert. Och sådär. Men Men det är ju spännande med de här texterna, för att vi vet ju vad som komma skall. Det är ja, så svårt ja, att bara vara i skärtorsdagen, för då kan man tänka sig, oj vilken dramatik, de blev, här blev det ovänner, samtidigt som hela den här otroliga med nattvarden som måltiden liksom instiftas, men det är så svårt att vara i den enskilda dagen tycker jag, för man vet, ja just det, fast sen imorgon.
Ja, just det, då hände det här. Ja men precis. Ja. Nej, jag vill bara för att avsluta just det här resonemanget kring Judas, så är det just att det finns ju vissa som menar att ja, men Judas var också en del av den gudomliga planen, för om inte Judas hade förrått Jesus så hade inte död och uppståndelse och så vidare. Jag har ju jättesvårt att se det, men om man ser så har jag också svårt att fatta så här, den människa genom vilken människoronen, sonen blir förrådd, det hade varit bäst för den människan om hon aldrig blivit född. Det är ju en förfärlig gudsbild också då, om liksom Gud planerar ut att den här personen kommer bara till jorden för att förråda Jesus och sen avrätta sig själv, så att säga, ta sitt eget liv liksom. Det är ju en, det är förfärligt alltså att man skulle, att den människan ändå som då är en del av planen ändå och har den här uppgiften från Gud, och ved den människa, det skulle vara bäst för honom om han aldrig blivit född. Nej, jag har väldigt svårt att tro på den här varianten av Judas bild och Guds bild faktiskt.
Ja.
Det om detta, det är fascinerande gestalter trots allt, det får vi lov att säga.
Verkligen.
Och eftersom det är skärtorsdagen då sjöng jag nog min favorit skärtorsdagssalm, nämligen 139, den stunden i Getsemane.
Ja.
Den stunden i Getsemane inför mitt sinne står, där utstod Jesus för vår skull en kamp så tung och svår. Jag glömmer ej Getsemane, där Jesus kamp jag sett. I nattens bön hans vilja blev, med faderns vilja ett. När han i dunkel örta går, i ångest för oss led, han av all världens synd och skuld till jorden tyngdes ner. Jag glömmer ej Getsemane, där Jesu kamp jag sett. I nattens bön hans vilja blev, med faderns vilja ett. Den vånda som han nu stod där, ej någon fatta kan. Och ej hur dyr den seger var, som Jesus åt oss vann. Jag glömmer ej Getsemane, där Jesu kamp jag sett. I nattens bön hans vilja blev, med faderns vilja är. Men Jesus blir min kärlek kall, och bort jag går från dig. Så visa mig Getsemane, och vad du led för mig. Jag glömmer ej Getsemane, din kamp jag där har sett. Och hur i bön din vilja blev, med faderns vilja ett.
Tack så mycket Kjell.
Tack. Den här utspelar sig något efter den här evangelietexten. Det är den som väl har kommit ut i trädgården i Getsemane.
Precis.
En väldigt fin tycker jag. Dessutom har både du och jag varit i Getsemane. Och jag ser ju det framför mig när jag sjunger den här salmen dessutom.
Ja. Vet du, jag
samtidigt nu.
Jag fastnade i... Nej, så kan man inte säga. Jag hittade den gamla mappen med alla foton från den resan.
Jaha,
när jag var där. Och... Ja, och slungades tillbaka dit i bilder och dofter och ord och känslor. Det var fantastiskt.
Det är fantastiskt. Det är en, alltså det är på riktigt ett minne för livet. Alltså.
Ja, ja, verkligen. En otrolig upplevelse.
Ja.
En dag kanske vi får besöka Getsemane igen.
Ja, det vore väl fantastiskt om vi kunde få göra. Jag brukar säga att om man har upplevt det som jag har upplevt, nämligen att vakna i ett rum med Genesarets sjö kluckande utifrån, då behöver man inte så mycket fler häftiga upplevelser, för att något mer vackrare finns liksom inte på något vis.
Nej,
helt otroligt.
Ja. Vi ska tacka Svenska kyrkans Holmtunas kommunikationsenhet också för att ni är med oss på detta.
Jag ska säga tack och glad påsk på er.
Ja.
Ni sitter här och lyssnar på oss.
Det antar jag att de gör.
De måste ju kolla oss. Så att vi
inte... Precis. Vad är de går med på och hjälpa. Men hörni, kära lyssnare, jag säger glad påsk, för jag vet inte när ni lyssnar. Och ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling och glad påsk på er.